Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi med oss Åke Pålshammar igen. Åke som var med oss för en tid sedan för att prata om hjärnans anatomi och vad de olika delarna hjärnan har till uppgift. Och då berättade du, Åke, om hjärnstammen som är som någon slags ledning mellan hjärnan och ryggmärgen. Du pratar om lillhjärnan som tar hand om balans och lite andra saker. Och sen var det ju mycket prat om storhjärnans olika delar. Du beskrev talamus som hjärnans halsberg, alltså hjärnans kopplingsstation. Som skickar vidare impulser från kroppen och sinnena och så ut till olika delar i hjärnan. Amygdala som till exempel reagerar snabbt vid upplevelse av hot eller uppfattning om hot. Hippocampus som har med minnesinlagringen att göra och som du sa bor nära amygdala. Så de två reagerar på varandra, eller hippocampus kommer att lagra in minnen som amygdala har reagerat på. Och så pratade du också om ju att hjärnan är färdigutvecklad ungefär när man är 25 år. Och att då är pannloben eller frontalloben som blir klar sist. Och den har då till uppgift att, du kallade det hjärnans dirigent, alltså lite grann att liksom styra ganska mycket av våra beteenden och ageranden. Är det rätt det jag säger nu, Åke?
Ja, jag tycker det låter jättebra.
Bra. För då tänkte vi ju att vi i det här avsnittet skulle tala lite mer om hjärnan kopplat till hur vi mår och hur vi beter oss. Och jag tänker att en början skulle kunna vara att titta på händelsen som har inträffat kanske mer eller mindre slumpmässigt egentligen i den medicinska historien, men som har bidragit till mycket kunskap om hjärnan och så. Det finns ju ganska många sådana lite spektakulära händelser, så jag tänker att kan du inte berätta om några sådana för oss?
Jo, visst kan jag göra det. Jag kan ta lite grann kortfattat om fem personer och fem fall och så berätta vad jag tycker de har tillfört, de här personerna. Den allra första var en man vid namn Farnese Gage som på 1800-talet arbetade som ledare för ett så kallat rallarlag som la järnvägsräls. Och han råkade ut för någonting som väldigt sällsynt, tror jag. Nämligen att vid en liten sprängolycka som inträffade när han arbetade med ett spett, så kom alltså spettet att få en skjuts upp genom hans kind och rakt upp i skallen och faktiskt med en sån fart så att den flög ett bra stycke upp i luften. Och det här blev ju naturligtvis då någonting som medförde att Farnese för det första då kollade om han överhuvudtaget levde, och det gjorde han, och för det andra att han då fick sjukvård efter ett tag. Han var ju ute och arbetade, så det tog ett tag innan han kom iväg. Men det viktiga var att han överlevde. Och till eftervärlden då så kan det väl sägas att han har bidragit med det som sen hände, med kunskaper som vi fortfarande är väldigt måna om och har bekräftat många gånger. Det var ju så att han efter konvalescensen kom tillbaka till det här arbetslaget som han var chef för. Men något radikalt hade hänt med honom rent personligt. Genom att spettet hade gått genom delar av den så kallade frontalloben eller pannloben. Egentligen ska man ju säga pannloberna eftersom det finns en vänster och en höger del av det. Men jag använder ändå singularis nu. Genom pannloben och skadat en hel del celler där. När det sker, då kommer naturligtvis de cellerna inte vara riktigt lika verksamma. Några är ju helt förstörda och försvunnit och andra celler är inte riktigt kapabla ännu på långt när att återuppta sitt arbete och koppla ihop sig framförallt med många andra celler som de ju gör, nervceller och hjärnceller. Så det blir alltså kraftfulla och välfungerande så kallade nätverk. Och det där, det är rätt fascinerande för att den effekt det hade på honom var att han miste en del utav det som vi ibland brukar kalla för exekutiva funktioner och lite grann av inom det området då, det som har med självkontrollen att göra. Att man alltså vet att så här gör man och så här gör man inte. Och uppför sig på ett normalt, adekvat sätt i den sociala, i det sociala sammanhang där befinner sig. Det är ju en slags anpassning vi gör hela tiden, att man, som man ibland säger, man svär ju inte i kyrkan och man gör, man tar inte helt plötsligt bara mat från någon annans tallrik för att det ser gott ut och smakar på den och lägger tillbaka den och så vidare. Den där typen av mer eller mindre otillåtna beteenden, den styr ju från taloberna över i normalfallet. Så att det är ju ganska viktigt för en människas framgång i livet att det är i alla fall någorlunda bra fungerande frontallober. Men vad som hade hänt med erfarenhet var att han alltså på ett väldigt okontrollerat sätt skrek och svor vid minsta motgång och frustration och kunde inte fungera som en chef ska med att planera, organisera och som sagt prata på ett anständigt sätt även känslomässigt med de där personerna som han var chef för. Så resultatet blev ju att han helt enkelt fick kallas sparken, man fick sluta. Och eftersom hans beteende då inte upphörde eller bara begränsades till arbetet så kom även hans äktenskap att gå i krasch. Hans hustru orkade helt enkelt inte med Phineus i det skick han nu hade blivit. Den stora förändringen i hans personlighet kunde hon inte orka med och därför så sprack hans äktenskap. Och vad vi har lärt oss då av honom och sen naturligtvis med många, många efterföljande saker som nu uppmärksammas på grund av sånt här, vad pannloben möjligen kan vara bra för, även om vi inte har så mycket undersökningar alldeles i närheten av den här tiden, slutet av 1800-talet, så kan vi väl gott säga att han var en av de första som man på allvar fick leda på, kunde påverkas genom att någon skada uppstår. I det här fallet var det en väldigt dramatisk skada, men någon skada uppstår i frontaloberna. Och den tycks därför vara väldigt viktig för att vi ska kunna klara situationer i sociala sammanhang. Och det där är ju en sak som har då gått till eftervärlden som en historia man gärna berättar och visar på hur kunskaper om hjärnan ibland går vägen över mycket dramatiska händelser och inte så sällan skador då som har uppstått och på också lite mera dramatiskt sätt som sagt. Och jag tror att vi kan se honom som den riktigt första välkontrollerade klienten eller fallet då, som man tog både fotografier och ritade av väldigt noggrant hur det här spettet gått in genom hans vänstra kind och rakt snett upp mot skallbenet och gått ut då, spettet går in under kinden och så upp med full fart i luften genom hans huvud övre del.
Tog det, vet man vilken sida, eller det vet man väl då, var det vänster eller höger sida som drabbades?
Ja, det var ganska mitt i skulle jag säga. Den, om man tittar på spettet så ser man att det går ganska rakt i. Det är inte någon markant höger eller vänster del på det. Och den är ju då alltså svår att säga hur mycket hjärnsubstans som försvinner. Det är ju ibland så att ingångshålet på ett ställe, till exempel när det gäller skott och sånt där, det är ju ganska lite som nere vid kinden i det här fallet, medan utgångshålet ibland kan vara betydligt större. Mm. Så därav så kan ganska många, eller stora delar får vi säga då, utav pannloberna skadas genom den här sprängolyckan.
Om det hade varit så att den hade tagit enbart på ena sidan,
ja,
hade den andra sidan kompenserat då för de skadorna? Liksom, kan man tänka sig att ja, men då hade om det hade tagit på höger sida så hade vänster pannlob skött den här liksom, impulskontrollen och så?
Ja, men det är ganska gott om evidens för den tanken. För att vissa människor får verkligen skador på det på ett eller annat sätt på en del av hjärnan. Och det är inte alls ovanligt, eller till och med det är mycket vanligt, att hjärnan på något sätt försöker att kompensera för det genom att utvecklas och ta över, om man kan säga så, ta över en del av funktionaliteten från det skadade området. Mm. Det är ju väldigt fascinerande och det brukar idag inordnas under den här termen neuroplasticitet för att markera att vi har idag en mycket, mycket mer dynamisk syn på hjärnan än man hade tidigare. Ungefär som att vi bara har hjärnceller som dör från det vi föds och sen inte föds några nya, medan vi idag vet att vi får nya hjärnceller. Och så vidare.
Men tror du om den här Phineas hade levt idag, hade han kunnat rehabiliteras på något sätt till en ökad funktionsnivå?
Ja, utan att veta såklart, så skulle jag säga att man nog hade kunnat hjälpt honom att träna och stimulera hjärnan till att då få tillbaka en del av de här funktionerna då via andra delar av, i det här fallet frontalloberna naturligtvis. Mm. Och därmed möjligen alltså kunnat fortsätta både sin yrkeskarriär och sin, sitt äktenskap. Mm. Det är inte alldeles otänkbart att det skulle bli, kunna vara så.
Men vi har alltså ändå en del att tacka honom för då, för den förståelse som hans olycka bidrog med.
Ja, det är ju ett väldigt spännande fall, och det är ju nästan alla som läser psykologi och lite biologi så här med hjärnan får ju på ett eller annat sätt kontakt med den här historiska personen, Farnes Gage.
Mm. Ja, du sa att du har flera.
Ja, jag tänkte säga något lite grann också om en fransman som också levde på 1800-talet. Han dog 20 år senare än Farnes Gage, nämligen 1880. Och han levde i Paris. Han heter Pierre-Paul Broca. Och han hade, som psykiatriker har, en patient som hade svårigheter med talet. Patienten brukar kallas Tan, T-A-N, Tan. För det visade sig att det var det enda ord som den här mannen kunde uttala. Mm-hmm. Så att man hörde vad det var för någonting. Så han kunde inte prata, men intressant nog förstod han när andra pratade. Han förstod alltså tal från andra. Man hade ingen bot, man visste inte vad man skulle göra, så att Pierre-Paul Broca fick, ja inte Pierre-Paul, men fick se i alla fall den här personen avlida. Mm. Och som läkare han var, så obducerade han den här patienten Tern. Och då hittade han, utan att använda mikroskop, ett område i den här patientens vänstra frontal, eller då pannlob om vi kallar det så. Den vänstra pannloben. Ett område där det nästan helt saknades hjärnceller. Det var alltså som, ja, man nästan kan beskriva det vid ett hål där det istället borde ha funnits ganska mycket hjärnceller packade. Mm. Och det där blev ju en väldigt intressant upptäckt för Broca. Så att han, han skrev en artikel om det här och var alldeles övertygad om att det här var så att säga orsaken till att Tan inte hade kunnat prata. Och att det alltså fanns ett talcentrum, i det här fallet då i vänster frontallob. Och han skrev någonstans också att vi tycks tala med vänstra hemisfären i den här artikeln. Och då så har vi ju det här blivit någonting som naturligtvis har följts upp av många, många andra kliniker, forskare och hjärnforskare inte minst. Och där har man kunnat bekräfta att det är så att det här talcentret finns i just frontalloben. Vanligtvis i den vänstra delen där språket då det brukar finnas för de allra, allra flesta. Och att det ibland brukar kallas för Broccas afasi eller Broccas område eller något sånt där idag. Och har gjort att vi har förstått att när vi talar om språk så är det en kanske mer komplicerad historia än vi tror. Eftersom vi hade kanske tänkt, om vi nu hade tänkt på det här, att språket det måste ju ligga på något ställe, naturligtvis kanske i hjärnan. Men inte att det ska vara uppdelat på det här sättet att det var bara talet som fanns på en viss punkt i hjärnan. Mm. Medan andra saker, som då att förstå språket, måste finnas någon annanstans eftersom Tern kunde förstå tal från andra, inklusive då Brocka såklart.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men är inte det där lite liksom en del av hjärnans genialitet? Att det inte ligger allting på samma ställe, utan att man liksom just kan ha förlora en funktion och ändå ha andra funktioner kvar?
Ja, det är ju det som man mer och mer har upptäckt. Hur, inte bara att den är väldigt dynamisk, utan att den har fördelat graserna lite grann. Mm. Så att vi är väldigt rikt utrustade på det viset om vi kan få de här delarna att snabbt och effektivt koordinera.
Mm.
Annars blir det naturligtvis inte så bra. Och det ser man ju då på kopplingar som den här, till exempel den här delen har till ett hörselcentrum lite längre bak i tinningloben. Att det går väldigt normalt, alltså väldigt mycket långa axoner. Det vill säga en av cellens utskott och hjärncellens utskott. Går många, många sådana, så det blir en hel bunt med neuron som då förbinder den här delen med den bakre delen. Det vill säga den som sitter i tinningloben. Och det ger ju med anledning att säga att det visste man ju ingenting om tidigt heller. Det var ju helt okända saker där. Man hade gissat på att det var en det ena och en det andra som döljde sig i hjärnans alla cellvalv. Men nu kom en annan person, och då glider jag in på den tredje personen här, som heter Carl Wernicke. Och han dog för övrigt 1905. Och han hade en patient med stora svårigheter att förstå vad man sa till honom. Så där var det så uppfattningen av tal. Och i likhet med Brocka så fick han vänta till patienten avled för att få någon mer förklaring till det. Och han tittade noggrant på patientens hjärna vid obduktionen efter hans död. Och då visade sig att den patienten hade en liknande skada som den som Brocka fann, sin patient. Men i vänster temporal lob, eller vi kallar den ofta tinninglob då, den vänstra tinningloben, där var det också väldigt mycket mindre hjärnceller än det normalt brukar vara. Mm. För man hade naturligtvis kollen på andra patienter också då som talade och förstod. Den bristen på hjärnceller i det området visade sig alltså ge svårigheter att uppfatta detta talat språk. Och det är någonting då som också kom att integreras med det här första och de här nervcellsbanden som då förband de här olika delarna. De upptäckte man ganska snabbt nu när man visste hur man skulle titta och leta så att säga. För man var ju inte dummare än man kunde tänka att det här, de här måste ju höra ihop ganska mycket. Och det här området då som Carl Wernicke hade upptäckt, det brukar också kallas för Wernickes area. Och det här blev en fantastisk fortsättning på en forskning som hade med förståelse utav hjärnans specificitet i vissa avseenden. För kunde det vara så här att olika funktioner som man tycker hörde ihop väldigt intimt, att både prata och lyssna så att säga på en gång, att det var ganska separata saker i hjärnan, då kanske det var samma sak för väldigt många, många andra saker som vi har med oss så att säga i vårt fysiska och psykiska liv.
Men du, vilken av de här, jag tänker att om man har problem att prata själv så bör det ju inte hindra språkförståelsen. Men om man inte, alltså som då Broca's area, men om man inte förstår språk, alltså om man har då Wernicke's area, hur lär man sig då att prata?
Det är mycket, mycket svårare.
Eller hur? Det måste vara...
Ja, ja, det är en mycket bekymmersam sak. Och många blir då hänvisade till teckenspråk på annat sätt. Så att det är finurligt. Men man kan ju alltså också gå in till hörselområdena idag och stimulera med konstgjorda anordningar. Just. Så man får en uppfattning om hur det är och eventuellt kunna härma så att säga det där som man hör. Men det är mycket kinkigt, alldeles rätt. Mm. Ja, det var det tredje fallet. Mm. Ska vi försöka oss på ett lite snabbt också till.
Det tycker jag.
Den här mannen går under benämningen HM bara, alltså förkortningen HM. Alltså småningom så identifieras han då som Henry Molaison. Och han levde ända in på 2000-talet. Och han hade ett kliniskt problem, nämligen epilepsi. Och den epilepsin satt i temporalloberna, alltså tinningloberna då. Och nu fick han då en operation för det och man tog kirurgiskt bort delar av temporalloben, inklusive en stor del av en struktur som vi känner idag under namnet hippocampus. Och det är tråkiga för Henry, men kanske väldigt braiga för alla som var nyfikna på hur hjärnan fungerar. Det var att efter operationen så kunde Henry aldrig mer minnas saker han lärt sig. Så att all den här nyinlärningen som man gör nästan varje dag, den gick hans näsa förbi. Däremot kunde han minnas vissa äldre minnen. Så det här fallet med Henry Molaison, det gav alltså vetenskapsvärlden stora insikter i hippocampus betydelse för inlagring av, ska vi kalla det, explicita minnen i hjärnbarken, i neokortex. Så det var en början på någonting som senare har då utforskats väldigt, väldigt mycket, eftersom hippocampus, båda strukturer, en i vänster och en höger halva, visar sig vara så användbara för all typ av inlärning och för då minnen, både kan vi säga då, korttidsminnen och långtidsminnen. Mm. Så där har vi en ytterligare fall som verkligen har bidragit till detta.
Och det är relativt modern tid då, ju, om han dog under 2000-talet?
Ja, visst. Så att han var ju filmad, den här mannen också, så man kan se hur han såg ut och hur han skadade, och det fanns ju maskiner nu som man kunde fotografera av det här, även i den levande hjärnan så att säga. Man hade fått de här fina genomlysningsmaskinerna som man inte hade tidigare, när man mest hade elektroder som man kunde läsa av lite grann hjärnans aktivitet, eller vänta till personen då var död och man kunde obducera och titta på hjärnan.
Hur blev hans livskvalitet utan minne?
Jag tror att det kan vara väldigt olika också. Mm. Det var inte så att Nimelaj som var ett ska säga, depressionsfall, utan han lyckades ändå hålla sig på en normal, nästan normal hälsonivå. Och hade förmodligen glada stunder i nuet med många människor som insåg hans problem och ville glädja honom. Och samtidigt behöver de inte vara rädda att han mindes någonting om de gjorde någonting som inte var alldeles okej. Utan att det bara föll i glömska, skulle man säga, omedelbart. Det är ganska fascinerande.
Du, jag vet ju att du har en favorit kvar. Ska vi ge honom lite utrymme också?
Ja, hinner vi med honom också?
Det tycker jag.
Ja, den här mannen träffade jag för många, många år sedan när jag var på en resa i den östra delen av vår värld, i Östeuropa. Och framförallt uppträdde han då inom det området och de länderna, och det kallas då Östtyskland, när vi träffade honom, en klinisk grupp och jag som åkte på resa runt i några av de där länderna. Denna Alexander Luria hade jag bara hört talas om lite grann, men han var också en som, man kan säga han var psykolog, och kanske vi skulle kunna kalla honom för neuropsykolog idag, för han var väldigt intresserad av kopplingen mellan hjärnan och massa beteenden. Och mycket av den kunskap han samlade in och kom just ifrån skadade personer. Och nu hade han inte bara något enstaka fall, utan man kan säga att han hade hundratals fall med människor som hade råkat ut för olika skador. Det var krigsskador eller andra typer av skador där hjärnan givetvis var inblandad. Och av alla de här skadorna lärde sig en del hur hjärnan fungerade. Det påminner liksom om Sigmund Freud och hans patienter, och många som la ihop de små bitarna så det blev så småningom en ganska stor och fin teori för hur människors personlighet fungerar. Men Alexander Luria kom alltså att utveckla en teori som vi fortfarande har kvar i våra läroböcker, och hjärnskadetest där vi kan med hjälp av vissa uppgifter se om en viss delfunktioner också finns kvar hos individen eller är skadade, ett Luria-test. Mm. Den här Alexander Lurias teori, om vi tar den då snabbt, den går ju alltså ut på att hjärnan består egentligen av tre stora delar. Sådana där indelningar har man gjort lite då och då, och det här är ett exempel som jag själv är väldigt förtjust i, och det är att den första delen, den omfattar våra känslor och drivkrafter, alltså det som ligger framförallt i hjärnstammen och en bit upp i hjärnan. Man följer hjärnstammen upp, så hamnar man så småningom i strukturer som hypotalamus, hypofysen och talamus. Och dessutom så snuddar man då också vid hippocampus och amygdala, strukturer som vi också har berört, där den ena har med minne och den andra med känslor att göra. Och de där delarna som man kallar för sammantaget, kallar helt enkelt för en grupp med olika funktioner. Den kallar vi då ibland för det limbiska systemet. Det var den första, så att säga, delen då som han tyckte var viktig för människan och som han förstod sig på. Den andra delen, den ligger i bakre delen av hjärnan. Om man tänker då att man tar temporalloberna, man tar occipitalloberna och vi tar uppe på huvudet och gässloben eller parietalloben. Alla de där delarna, de tar ju emot informationer ifrån sinnena och tolkar och gör om dem som de specialister de är på olika ställen till upplevelser av syn och hörsel och känsel. Och dessutom i de områdena, där finns det ju också mycket, mycket plats för celler för att lagra information också, det vi har pratat om som minnen. Och de här långtidsminnena ligger alltså lagrad i den bakre delen av hjärnan. Och det kallar han för blocket 2 då. Och blocket 1 var det som hade med känslolivet framförallt att göra. Blocket 2 hade mer med kognitiva funktioner att göra. Det vill säga det där vi hade vår samlade kunskap i stort sett. Och de erfarenheter vi gjorde blev då som också föremål för inlagring där, om de var tillräckligt relevanta och minnesvärda. Och det med hjälp av en struktur som heter hippocampus. Men så hade han en tredje block också, eller del. Och det var just frontalloberna. För att han såg att människor som var skadade i frontalloberna, de hade ingen vidare koll och ordning, varken på sig själva eller på de andra delarna i hjärnan. Ungefär som vi sa om Phineas Gage, att det var något som saknas då av styrning. Ibland brukar man ju säga att den frontalloben kan man kanske se som hjärnans dirigent, som alltså styr över de andra delarna. Och han kunde på sina turer in i hjärnorna på många, många av hans patienter funnit att där det var skador i frontalloberna, där fanns det också problem av lite speciellt slag för individens förmåga att koordinera de andra delarna till en helhet, så att det liksom blev en bra organiserad beteendesekvens och en drivkraft som ledde i rätt riktning och inte bara var destruktiv. Den här sista delen då, den är ju rätt fascinerande, för den håller vi fortfarande på att detaljgranska. Alltså det vi talar om under vilken exekutiva funktioner och ingår i ett stort paket med av studier för att veta om de här barnen som har ADHD eller andra kliniska fall, om de har några avvikelser i de här delarna. Men det där teorin med de tre stora blocken tycker jag har varit väldigt upplysande och pedagogiska för mig, och jag har njutit av att försöka analysera mycket av det jag ser och lär mig med hjälp av honom. Så att Alexander Luria har blivit lite grann av min husgud.
Och är fortfarande aktuell och liksom...
Ja, han är fortfarande aktuell i senaste boken här, den här klinisk neuropsykologi, så finns han med ett särskilt kapitel fortfarande ordentligt. Ja.
Vad spännande, Åke. Tack för det här.
Tack.
Och vi har ju ett tredje avsnitt på lut med dig där vi går ännu längre i kopplingar just till beteende. Så det blir en ganska bra fortsättning på det här med Luria. Men tack för att du var med, Åke. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.